Det är så galet.
Alltså you can take the kid out of the ghetto, but you cannot take the ghetto out of the kid. Det...
Ja, bra brottning, men lämna det där och gå tillbaka till strikingen. Ja,
alltså... Jag var i chock också, alla var i chock. Jag tror att de också bara, hörru ursäkta, vad fan har du pysslat med som inte vi vet om?
De kanske bara, okej, det här är världens flok, sluta nu.
Exakt.
Håll upp händerna och hooka.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Raja!
Och där är det här i Alexander Gustafsson avslutar klubbet i tjejen i tredje ronden!
Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Magnus Jukan Sederblad.
Och en inte riktigt lika peppad Valdo Zapata.
Och en grattis Valdo. Nu är det födelsedag. Hipp hipp hurra för Valdo Zapata idag.
Tack snälla. Tack. Jag fyller 27.
Ja, exakt 27.
Plus moms. Stämmer inte ens.
Men
då.
Det är lite det. Det är det här som är grejen, att det kan finnas lite grått i ditt hår. Men man vet att visdom kommer före ålder oftast.
Oj, oj, oj.
Och då lägger det sig i lite gråhet.
Ja, vad härligt. Då är jag ruskigt smart alltså.
Det är därför jag som 18-åring har ett litet vitt streck i mitt skägg.
Nej, det är för att du har dåligt bordsskägg.
Ja, vet aldrig. Ja, hörni, det har ju hänt väldigt mycket den gångna veckan. Så jag tycker att vi sätter igång direkt. Vi kommer såklart att summera Fight Nighten som var i London då Till och Masvidal var på huvudkortet. Vi kommer blicka framåt och titta på helgens gala som är Steven Thompson mot Anthony Pettis. Sen ska vi diskutera lite McGregor, Tony Ferguson och eventuellt lite annat smått och gott som har hänt under veckan som har gått. Och vi kommer såklart i vanlig ordning att besvara x antal lyssnarfrågor. Vissa lyssnarfrågor vet jag redan kommer att besvaras i våra diskussioner innan, för att de kommer som naturligt upp i det samtalen som vi kommer att diskutera. Vi sätter igång direkt med London-galan och jag tycker faktiskt att vi börjar med lätt tungviktarna. Dominic Reyes mot Volkan Ozdemir. Jag har hypat Dominic Reyes väldigt, väldigt mycket. Han var obesegrad när han klev in i mötet mot Volkan Ozdemir. Volkan Ozdemir klev in med 2 stycken förluster och så trodde man att det här kanske skulle bli en come-out-fest för Dominic Reyes. Och jag som har hypan får ju nog säga att det var den raka motsatsen.
Jag skulle slänga in det att jag har ju dessutom bashat Volkan Ozdemir as mycket. Och ja, men liksom på förekommande anledning. Och det är ju sorgset, för han visade ju verkligen upp att han är förbättrats. Han är ju liksom, det är som att han har suttit och buggat våran podd här och lyssnat. Han visade upp liksom väldigt mycket nyare rist. Han släppte spark ofta, om det var tekniskt perfekt, så där ärligt talat. Men han släpper in det taktiskt smart. Bryter upp spelet, får igång sin striking, följer bra. Chain wrestler ett par sekvenser. Alltså jobbar riktigt bra.
Bara att han gick på nedtagningar emellanåt.
Bara det?
Ja, saboterade ju för Reyes och hans driv framåt. Speciellt i tredje ronden tyckte jag där. Volkan var riktigt smart. Så. Ja, men jag håller med dig Valdo. Vi har ju klankat ner en hel del på honom. Men han gör ju en bra match.
Ja, alltså, om du lyssnar Volkan, I'm impressed by your performance. And also sad by your result.
Han förstår svenska.
Exakt. Alltså, kanske han lärt sig något.
Och... ja, jag kan ju faktiskt inte annat än att hålla med i den instansen, för jag tycker att han gjorde en väldigt mycket bättre match än vad jag hade förväntat mig. Min tanke var lite att Dominic Reyes förmodligen skulle återigen hitta ett avslut i den första ronden. Båda de här herrarna är ju kända för att alla deras avslut ligger just i rond 1. Väldigt många avslut ligger även under minuten. Men... nej, det vart verkligen inte så.
Men jag tycker också det blir, vi har ju pratat om det här med 93 kilos klassen och det jag var rädd för och det jag trodde inne, jag vet att du har gillat Reyes Paul, men att han är en kille som kommer hålla sig utanför topp 2. Oh. Han är, alltså han kommer ligga mellan topp 10 och topp 2. Ja. Där det finns ganska många och där Volkan också hör hemma, och det tyckte jag man såg nu, att det här är en jämn match. Vem som helst hade ju kunnat vunna. Jag tycker Volkan vann, men Reyes vann.
Exakt.
Ja, och han kommer ligga där. Han rår inte på Alex eller Jones.
Vad som är sorgset i den där viktklassen är att det är väldigt många som hör hemma i topp 10 men utanför topp 2. Mm. Och det tror jag är liksom förbannelsen där. Verkligen.
Ja, och det, när du ändå var inne på vem som faktiskt vann, jag tror nog att den största chocken var nummer 1, att det var ett delat domslut, och eller nummer 1 är nog den största chocken att han tog hem det delade domslutet. Nummer 2 var att det var delat. Det förvånade mig alltså oerhört mycket hur den vinsten lite kunde gå till han. Det finns ett case däremot, jag har sett att vissa har nämnt det här, och även lite ibland så kan man läsa The Pros React på Twitter. Och det var några som faktiskt nämnde att det kan vara så att Volkan Ozdemir valde att cruisa lite genom den tredje ronden, för han kände att han hade de första två.
Ja, ja, alltså tredje tycker jag Reyes vinner.
Ja, fast jag tycker inte han var nära att vinna ronde ett eller två.
Nej, men jag håller med dig. Jag skulle behöva se matchen igen.
Så är
man ju vara lite påverkad. Men jag tycker ändå att det är inte ett jättegalet domslut. Alltså det jag upplevde när jag såg det var att det var fel domslut, men vi har ju sett galna domslut tidigare. Så det har ju, man får ju, ja, det har ju hänt några gånger. Så det är ju bara så här, tyvärr, man får ju köpa den.
Ja. Ja, jag vet inte vilken ände man ska börja, men däremot så en sak som jag kanske inte tycker var... det här förstod jag, det här var inövat från Reyes, att när matchen var slut så säger han Jones, I'm coming for you. Jag vet inte riktigt om man ska nämna det, och jag tror inte att Jones kände holy shit, alltså, I gotta look out for this guy.
Men alltså, som har en och sköldpaddan. Då är det lite så här, hon rejer sig sköldpaddan så lugnt och sansat, och om 64 matcher då har jag ett case.
Ja, vi får ju se att han är relativt ung fortfarande, så han har ju chans att bygga vidare på något. Men ja, men vem är Jones rädd för? Alltså det var ju Alex.
Jag vet minst en, och det är ju, ordförande i Nevada Athletic State Commission och så vidare. Men ja, nu fattar.
Ja, det är nog de yttre omständigheterna som oroar honom mycket mer kanske än fightersna i den divisionen just nu i alla fall.
Ja, verkligen. Reyes var inte den.
Nej.
Volkan har i alla fall slängt ut ett meddelande på Instagram och avslutade meddelandet med en svensk flagga. För jag tror att han vill gå match i Stockholm i juni.
Helt det vore ju härligt.
Det vore kul.
Volkan Illir.
Ja.
Kul, ja.
Varför eller? Inte?
Kul match.
Volkan Illir.
Kul match.
Jättebra för Illir.
Nailed it, claimed it.
Ja. Bra. Där är en lyssnarfråga avklarad också.
Ja, kolla, Volkan Illir. Bra. Ja. Boom, vi spikar den.
Där, tack.
Åh, vad härligt.
Jag är på.
Jag
är på Volkan Illir-tåget. Vi går vidare på kortet. Leon Edwards skulle tas, eller togs igen, Gunnar Nelson. Leon Edwards rankad 10, Gunnar Nelson rankad på 13:e plats. Och här var väl lite för diskussionen att ja, Leon Edwards kanske inte riktigt ska försöka göra en brottarmatch mot Gunnar Nelson. Ja, även där hade man ju kanske väldigt fel i de tankarna, för Gunnar Nelson blev lite skolad av Leon Edwards.
Alltså jag var i och är fortfarande i veritabel chock. Han vart sönderbrottad av en tekniskt överlägsen brottare. Det var inte att han hade en bra clinchkänsla eller en extrem bålstyrka eller slogs för sitt liv och var svår att kontrollera. Lugnt och sansat och kontrollerat så teknikbrottade han ut den erkänt ganska duktiga brottaren Gunnar Nelson.
Ja, det var, jag tyckte det
han gjorde så, en tabbe i början.
Ja,
han
pushade början, åt fel håll, tog ryggen där.
Ja. Men, och sen var det så här, ja, just det, så får man inte göra. Och sen gjorde han noll fel.
Nej, men det var otroligt imponerande. Och jag tänkte ju lite så här, när han tar ner han där i första ronden är väl att börja hålla på med ryggen. Jag bara, ge upp det där, slut. Och sen,
ja, skit i det
men,
där.
Ja, men sen fortsatte han bara. Och, ja, jaha, där vann han den ronden. Ja,
exakt.
Där vann han den. Bara, okay.
Och ganska lätt.
Ja,
alltså ganska lätt bara. Vi säger bara lätt.
Ja, men jag tyckte att det var lätt. Och så undrar jag vad, alltså, då blir det så här, okej, okay, vad gör Gunnar? Alltså, är det han som är sämre idag? Eller är Leon Edwards som är så pass bra? Jag vill ju säga att det var Leon Edwards så pass bra. Men som du säger, jag är fortfarande i chock över att det såg så lätt ut.
Lite som jag sa med Nathaniel Wood-matchen där också, att så här, bara om man tittar på rörelseschemat och teknikdetaljen, oavsett vem man utför på, även om man utför på en docka, så påvisade Leon Edwards ett enormt tekniskt kunnande i fin detalj på liksom allt ifrån rytmen, i vilken ordning han rörde kroppsdelar och vart han vek dem, flyttade vikt etc., till hur han faktiskt gör dem mot ett motstånd. Med det sagt, det handlar ju lite också såklart, som Mange säger, om feeden han får tillbaka. När och var börjar Gunnar Nelson liksom försöka etablera sin hållning, rotera ut sin höft bort från honom och försöka skaffa en bättre post, bla bla bla. Men oavsett om Gunnar Nelson blivit sämre eller inte, Leon Edwards har bra brottning.
Ja. Jag vill lyfta en grej här. I rondvilan så säger också sekunderna för Leon Edwards. Ja, bra brottning, men lämna det där och gå tillbaka till strikingen.
Ja, men alltså, exakt. Jag var i chock också. Alla var i chock. Jag tror att de också bara, hörru, ursäkta, vad fan har du pysslat med som inte vi vet om?
De kanske bara, okej, det här är världens flok. Sluta nu.
Exakt.
Men det konstigaste någonsin var väl, var det till tredje ronden?
När Gunnar säger... Nelsons hörna ser att de flyttar ut och plockar isär de stående.
Du tog mig nog. Det var det jag skulle säga.
Det, alltså,
nej, det var så konstigt. Det var så konstigt. De bara, hur ska du vinna? Vad är tanken nu?
Jag vet, det är som en coach säger. Du, köp 14 trisslotter. Plötsligt händer det. Alltså det sjukaste coachingtipset.
Ja, det var jättekonstigt faktiskt. Men där måste det vara så svårt. Eller det är svårt som coach i det läget. Så bara, okej, nedtagningarna fanns ju inte där.
Nej.
Och så bara, har du då din karatekille som gillar att ligga på distans och studsa och pricka det här 1-2.
Ja.
Och så ska du helt plötsligt bara, okej, du måste in och fightas. Du måste in och kriga, du måste rycka, du måste slita och bara försöka hitta den där öppningen.
Och men... vilken armbåge han fick in på Gunnar Nelson. Slutet på andra tror jag det var. Det svällde ju upp direkt på Nelson.
Men även där måste jag säga, alltså, jag vet att jag snackade om den tidigare under matchen. Det där var en programmering av Leon Edwards. Hela tiden, vilket han också sa själv i efterhand att de har studerat tejpet. Men inte förutom att han har studerat tejpet. Han programmerade Nelson att tro att han hade en clean exit. Han markerade ju och jagade med den där armbågen några gånger, men utan att dra på. Alltså exakt samma sekvens. Tills han så här, nu står han tungt på foten. Pang! Det var ju alltså... Wow!
Sjukt vackert.
Ja.
Nästan så att det till och med hade kunnat vara slut om han hade haft lite mer tid på sig där och jaga avslutet. För det var vid 10 sekunders gången tror jag faktiskt att det var den där armbågen satt.
Ja, det var inte långt borta. Nej, och vilken svullnad.
Ja, jag tänkte säga, precis svullnad. Jag tänkte säga att Nelson ska ha glädje att han hade plånboksläder till sin hud där. Hade det där blivit ett cut, då hade de ju fått bryta instantly. Han öppnade upp hela facet.
Stora chocken här var ju återigen att det var ett delat omslut.
Det var ju nästan kriminellt.
Jag tappade verkligen hakan.
Jag vet inte ens prata om det, tror jag.
När vi satt att det var ett delat omslut. Nu gick det åt rätt håll, det gick till Edwards. Men jag förstår inte ens hur en domare kunde få den.
Men jag tror att han såg att det där kindbensattacken som Nelson gjorde mot Edwards armbåge ändå var allvarligt menar. Jag vet inte, jag kan inte tänka.
Nej, det var väldigt konstigt också.
Ja, rätt man vann i alla fall i det här fallet, vilket var väldigt skönt. Ja, vad gäller huvudmatchen, då hade vi Darren Till mot Jorge Masvidal. Darren Till rankad 3, Masvidal 11. Darren Till kom från sin första förlust i karriären då han fightade som bältet mot Tyron Woodley. Nu fick han ta sig an Gamebred i Jorge Masvidal. Väldigt många, när jag körde livechatten på Facebook, såg förbi Jorge Masvidal och tyckte att det här var kanske lite av en räkmacka, en för enkel matchning för Darren Till.
Think again.
Jag tror att Jorge Masvidal visade verkligen hur man tystar folk.
Men alltså Masvidal är ju jättebra. Sen är han inte det namnet kanske som folk. Även om han är ju fruktansvärt bra. Som vi sa förra gången, han var ju nära, han borde ha vunnit mot Damien Maia om han inte hade fått hjärnsläpp. Och han slår ju hur många som helst. Han är ju livsfarlig och en fantastisk MMA-fighter. Både stående och på marken.
Exakt.
Är så grym.
Mm. Det som är läskigt också, som att man kan titta på Masvidal, han har 13 förluster. Det är jättemånga förluster. Men han har också 32 vinster, det är ännu fler. Och de han har förlorat mot är idel toppnamn. Masvidal hör alltid hemma i en topp 5-ranking. Att han var rankad 11 nu, det beror inte på något resultat. Det beror på att han har varit borta och inaktiv väldigt länge och att andra har klättrat om. Inte att han har fallit ner i ranking. Det är en enorm skillnad på att han faller i ranking eller att andra klättrar över. Han har varit inaktiv, men mannen är ett monster. Han är en topp 5 jämnt liksom, tills han väljer att lägga av.
Ja, han är fruktansvärt bra.
Ja, Felix som följer oss på MMA-podden i alla fall, han hade rätt. För han sa att Darren Till går med hakan för högt och han kommer bli prickad i rond 2. Och det blev han.
Ja, alltså det gör mig lite ledsen. Jag gillar verkligen, verkligen Darren Till.
Ja.
Jag tycker han känns som en sån här fantastisk snubbe. Britt, Liverpool, kan inte gå fel liksom.
Nej, och så snackar knappt engelska.
Nej, precis. Och så fightas han verkligen. Alltså han gillar att fightas och han är bra på riktigt. Men bara så här, i den här toppen, i den här viktklassen där alla är så pass bra.
Oförlåtande verkligen.
Ja, Det är små marginaler.
Jag tror att han har värre uppförsbacke än Cody Garbrandt framför sig.
Ja, lite min känsla med.
Jag tror det alltså, för att Cody Garbrandt blev stoppad och prickad och liksom groggy, men så här, han vart inte släckt. Så när han knockar, det lämnar lite resultat. Alltså, Darren Tills haka kommer aldrig bli densamma.
Det här lämnar lite vibbar för mig faktiskt. Jag får nästan Francis Ngannou och Alistair Overeem vibbar när det gäller till att sova på det sättet som Darren Till gjorde.
Oh ja, han slog ju en krok, så att här kommer de snarare leta efter hans huvud, inte i rymden utan kanske ute på fältet. Men han slog, hade man kunnat slå loss ett huvud från axlarna, så är det så där man gör.
Ja, det var helt sjukt vad han somnade.
För här måste vi verkligen särskilja en TKO där du är wobblig och blir utslagen kontra att verkligen ligga och bokstavligen snarka och drömma. För han säger själv när han vaknar, vad var det som hände? Och de fick till och med använda syrgas för att kicka igång där en till igen. Det är en ganska seriös knockout.
Ja, den är inte 100% alltså.
Nej, man såg ju det också. Masvidal, han började ju träffa den där vänsterkroken ett par gånger innan och började hitta rätt med den. Och sen klev han in och bara lite mer power, och då var det färdigt. Imponerande av han.
Ja, alltså, och vilket snyggt facit också hur han jobbade. Han bytte stance väldigt många gånger. Samtidigt så först så sätter han krok, byter stance. Sen så roterar han bara axlarna men byter inte stansen, och sen karate springer han in den. Som lite som Machida tänkte säga, men som Shogun släckte Chuck Liddell. Samma slag.
Vad, innan vi går in mer på Masvidal, vad händer med Till nu? Jag menar, många trodde att Till faktiskt skulle gå upp en viktklass redan efter förra matchen, att han skulle gå upp till mellanvikt. Vi vet att han får kämpa med viktnedgången. Han kommer nog behöva en ganska lång paus, men ska han verkligen fortsätta i välter eller ska han försöka med en ny start upp i mellanvikt?
Generellt är jag inget fan av att folk går upp i vikt för att lösa problem på det där sättet. Men man ska vara medveten om en sak, att den sista vätskan som kroppen återvätskar när du har vätskebantat är vätskan runt hjärnan, alltså stötdämpningen. Det är därför man i boxning har väldigt många fler invägningar innan match än man har till exempel i MMA. Nu har jag ingen aning om hur många procent kroppsvikt han hade släppt på vatten på slutet och så vidare, men jag tror som du säger, Darren Till är så stor och han har så stor ram, så att han kan nog faktiskt gå upp en viktklass och få bättre haka. Och han är tillräckligt lång och bra och stor i den viktklassen. Han fightas på ett sätt där det inte gör något att fighterna blir lite starkare. För det kommer de vara. Men han är generellt inte i vägen där liksom.
Det är fler som har lyft just det du lyfter med viktnedgången och vätskan. Och folk har gjort jämförelser med Tidi Dillashaw mot Henry Cejudo till exempel, som klev ner och droppade otroligt mycket vikt. Och vi vet bara att när det gällde, jag tror att det var, nej, det var Steven Thompson-matchen. Där var det ju nästan att han låg och yrade för att kunna gå ner till vältevikt. Och det, alltså, så mycket ska man ju aldrig pressa sig.
Cyborg gjorde ju samma grej mot Amanda Nunes. Hon har ju däremot haft den stora snygga stilen att inte ta upp det. Men hon som vanligt har ju faktiskt legat och nästan dött innan. Men eftersom hon redan hade gjort en PR-stunten så lät hon bli att skriva det. Och hon hade troligtvis blivit utslagen ändå på grund av dålig gameplan. Men hon blev utslagen väldigt fort av slag som i vanliga fall inte stoppar henne. Och jag är ganska hundra på att det är vätskan där som är boven.
Nej, men Darren Till har ju slitit länge. Jag vet, i Stockholm pratade med Dan Hardy. Han sa ju det att liksom, Darren Till kommer behöva gå upp i viktklass.
Ja.
För, ja, vad är det här? Är det två år sedan? Va?
Två år sedan.
Ja, precis, maj där. Och han blir äldre.
Och
blir
tyngre.
Blir bendensitet.
Lite
tuff, blir lite tuffare att gå ner i vikt liksom. Och han får ju slita. Man ser ju till och med på invägningen hur han liksom, yes, jag gjorde det, fuck you.
Ja.
Och så går man ut och svimmar och så börjar man dricka.
Ja. Upp till mellanvikt. Kan vi vara eniga om det i alla fall för Till?
Alltså, det är ett absolut alternativ i alla fall för en.
För jag måste också tillägga att det är inte nog bara bendensitet. Den killen är ett helt annat muskeldjur jämfört med när han debuterade i UFC.
Ja,
han något helt otroligt.
Han debuterade ju som en pojke. Då var hans nickname kanske liksom dvärgsilkesapa på Joel Bergsons.
Chimpanzi.
Precis. Nu är det gorilla liksom. Ja. Så det är skillnad.
Ja. Ja, Masvidal i alla fall. Där har vi nu en kille som jag tror har skapat kanske lite oro i folk i den viktklassen. Frågan är om han tar nummer 3-rankingen där eller om de kommer sätta honom en liten bit högre upp, men kanske inte ta tills 3. Nu öppnades det upp en väldigt intressant match mot killen i co-main event, och det är ju Leon Edwards.
De var inte överens.
Nej, mitt under Masvidals intervju så säger han bara, vänta lite, går över med händerna bakom ryggen mot Leon Edwards, och helt plötsligt utbryter det lite kaos. vad är det han säger? 3 side orders and a soda, tror jag han erbjöd honom. Och sen går han därifrån. Leon Edwards har fått ett cut till och med. Och Leon Edwards har gått ut med att Masvidal is fucked.
Och, ja, de har ju, alltså, Leon Edwards ville ju ha den matchen från början. Och det känns ju som att de har hypat den en hel del nu.
Ja, nu har de ju bestämt för att den ska bli av, i alla fall, det törs man säga.
Första har blivit av.
Ja. Första ronden är klar.
Och nu är ju också en diskussion som är lite oklar. Det här blir väldigt mycket frågor just under presskonferensen. Det är hur de kommer ställa sig till bestraffningar i det här läget. Nu har det hänt backstage, inte ut inför allmänheten på samma sätt. För folk har gjort jämförelser med Khabib och McGregor. Men eftersom att det här hände bakom, det är ingenting som påverkar publiken, så blir scenariot lite ett annat. Och det är snack om det är Nevada State Athletic Commission som ligger för ansvaret, eller om det är UFC. Jag tror att det är UFC själva så fort de är utanför USA, har jag nästan tolkat det som.
Ja, det är garanterat inte Nevada eftersom det var i London.
Exakt.
Men det jag tror däremot här, och här går jag tillbaka till.
Jag bara tillägga, det kan vara så att de däremot går under Nevadas regler när de är utanför London, men inte att det är Nevada som styr.
Jag fattar. Men det jag skulle vilja slänga in här är ju, jag är allergisk mot att vi ska sitta och predika och bedöma vem som har korrekt etik och moral. Det är liksom inte våran roll. Men det man kan säga här återigen, det är att knyta an till det vi snackade om för några avsnitt sedan. Det handlar om en code of conduct. Antingen så uppför du som en idrottsman när du är talesman för varumärket, eller så gör du inte det. Och så här, där måste UFC, oavsett Athletic Commission, gå in och faktiskt säga ifrån. Det är lite som, för att dra parallellen, om du är polis så är du alltid i tjänst. Är du UFC-fighter, är du till med fan alltid UFC-fighter, för du kommer förknippas med varumärket även om det är privat. Det är säkert skitjobbigt, men om man lärt sig acceptera att du får ta emot dopingkontroller när som helst, då kan man också ta emot uppförandekoll när som helst.
Masvidal sa en ganska rolig, att han trodde inte att kamerorna var vinklade mot honom.
Okej. Okay. Alltså,
jag vet inte.
Alltså, okay.
Var det före eller efter han ringde och tackade nej till att återuppta sin tjänst som lektor på Chalmers?
Men alltså, någonting. Jag satt och lyssnade på Masvidal-intervjun efter det här med ESPN. Och jag vet inte vad det är. Alltså, jag har verkligen ingen logisk förklaring till det här. Och jag tycker alltid sånt, alltså själva beteendet är ju avskyvärt och bara extremt konstigt. Men jag blir så här förlåtande mot han när jag lyssnar på han, bara för jag vet inte vad det är. Alltså, så här, han är ju så, jag vet inte.
Ja, men det var ju sättet han la upp det på. Han säger det på ett sätt så att det blir, ja, okej, man tycker att det blir rimligt. För han säger, jag går med händerna bakom ryggen där jag, för att visa att jag är fredlig. Men där jag kommer ifrån, om någon lyfter händerna mot mig, då kommer de att slå mig och då kommer jag att svara först. Det var hans reaktion.
Och därpå säger han något, och det finns inte en chans att du gör det, för du är nobody eller något liknande. Det är bara liksom, det är så galet hur hans tankar går, men samtidigt blir det så här, jag vet inte.
Alltså, you can take the kid out of the ghetto, but you cannot take the ghetto out of the kid.
Det, han är ju.
Ah, ja, det är inget så här, han går fram med händerna bakom ryggen för att visa att han har fredliga avsikter. Okej, okay. Det är lite som att säga, du drog en picka, så jag sköt dig, fast det var inte en picka. Eller, jag vet inte.
Ja, det sätter ju i alla fall upp för en ny matchning, och det känns väl som att den här matchningen kommer att bli av. Det är väl rent spontant.
Ja, det känns väl rimligt.
Ja, han säger väl något sånt också i intervjun. Jag kan spöra i juli, eller varför inte i maj? Ja. Eller, ja, jag skiter i, jag spöra när som helst. Han är ju väldigt rolig bara i den där intervjun. Jag vet inte vad jag säger.
Nej, men jag håller med, och du gjorde jämförelsen när vi åkte upp hit, så sa du också att det är lite skillnad på när Khabib går ut och inte har någon form av förstånd över någonting, vad som har hänt, och tycker att man ska titta på allt annat. Masvidal ger ändå ett svar som gör att man säger, ja, jo, okej. Okay. Alltså, det blev på något sätt okej. Okay. Men det kanske också är för att man inte riktigt ser scenariot utspela sig. Och, ja, som sagt, det är inte en jättetydlig film på vad som egentligen händer.
Nej.
Det får vi ändå säga. Och nu får vi se vad UFC kommer att välja att göra. Ja, allting är en fråga.
Försöker du få det här till liksom en form av filosofisk dialog här, huruvida katten finns eller inte?
Ja, jag tror bara att i det här fallet har man inte sett katten. Ah. Man hör att det finns en katt.
Men då är, eller?
Det är det.
Det är det som är grejen.
Det är det. Jag har det, men däremot om folk har en bättre vinkel på vad som har sett, alltså nu filmiskt menar jag, om det dyker upp, så skicka det på vår Instagram, MMA-podden. Skicka gärna länk, för jag är supernyfiken på att se fler kameravinklar, vilket det borde finnas. De har obant kommit fram.
Det borde finnas fler kameravinklar på det.
Det känns ju lite mörkat hela grejen. Jag är ju konspirationsteoretiker. Jag bara säger det.
Ja, det är en stor konspiration, allting. Ja, grymt. Vi rör oss vidare. Det har också varit lite MMA-nyheter här i helgen. Och jag tycker att vi börjar med Conor McGregor, för det var den första. Sent på natten ska han vara ute och festat på någon klubb, och det dyker upp en incident där han ska ha slagit en mobil ur handen på ett fan samt stampat sönder telefonen. Han blir arresterad för det här faktiskt, hamnar i arrest och får till och med betala någon form av borg. Jag är lite skeptisk. Jag vet inte, det känns som att någonting udda måste ha skett innan han bara random slår ur en telefon på handen på någon. Det är min spontana känsla. Och här finns det också filmer som börjar när incidenten är i full gång, men inte innan incidenten.
Nej, nej, men det kan ju verkligen ligga något i. Jag tänker, han om någon borde vara otroligt van vid att någon tar upp en kamera och tar en bild på honom.
Ja, ja, lite så.
Alltså det känns återigen, det vore ett väldigt jobbigt beteende om han varje gång någon tar upp en kamera så ska han springa dit och kasta den i marken och stampa på den. Wow. Sen med det sagt, han har ju mycket väl bara fått en flipp och gjort det. Mm. Jag har ingen aning.
Alltså jag skulle slänga in här och Masvidal och Khabib och back in the days när John Jones började välta en hel scen och slåss med DC och fan. Så här är det. Det finns säkert jättemånga förklaringar varje gång väldigt ofta. Tyvärr finns det väldigt få ursäkter i alla scenarierna. Kan ni inte bara agera vuxet?
Ja, ja, absolut.
Oavsett liksom.
Och så är det, men jag undrar ändå vad fan hände här?
Ja, ja, alltså
jag vet, en sportstjärna den gjorde bort sig.
Ja. Jo, absolut. Nej, men, och det här, det är inte första gången folk slår ur händer eller mobilen och händerna. Exakt. På folk eller lackar. Det är ganska många som gör det, men jag undrar vad som har hänt. För det, samtidigt måste jag ändå ge det till McGregor, för det är en kille som verkligen inte brukar ha problem att ta foton med folk. Men här undrar jag, vad hände innan?
Ja, alltså med det, precis som Valdo säger, jag håller 100% med. Alltså Masvidals beteende, inte okej.
Okay. Nej, 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 absolut.
Conor McGregors beteende, inte okej. Okay. Men sen undrar man, vad är det som har hänt? Bara av ren nyfikenhet. Varför blir han så arg? Och varför kastar han telefonen? Och varför stampar han? Det kommer vi inte få svar på nu. Nej.
Tills rätt kameravideo dyker ut. För där var det också i videon nere jättemycket folk. Så vi väntar. Återigen, sitter ni på de här hemligheterna också, kära lyssnare, skicka.
Det kommer vara med nästa avsnitt i veckan.
Exakt. Skicka över det hit bara. Vi vill se allting. Ja, men då droppar vi helt enkelt McGregor-incidenten, så får vi se vad som händer där. Nästa grej är ju nästan, den är ju oroväckande, ja, får vi säga, med Tony Ferguson. Först hade jag väldigt lite information om vad som hade hänt. Jag hade hört att han hade på något sätt gått bärsärkagång i sitt eget hem. Hans fru har ringt polisen. Och till slut så hade väl polisen också kommit dit. Men det verkar som att det är någonting psykiskt den här gången. Det verkar som att han har haft ett så kallat mental breakdown hemma. Frågan är om det är någon megadepression som är på väg för Tony Ferguson. Och när jag börjar titta tillbaka på hans beteende, till exempel med Pettis-matchen, så var han ju oerhört konstig i alla intervjuer. Ja. Betedde sig regelrätt ett svin, var otrevlig, står och superdryg mot alla inom pressen. Ett beteende som han har alltid haft en dryghet och alltid haft svårt för honom, men det här var en ny nivå av otrevlighet även från hans sida. Och nu händer det här. Han ska tydligen ha slitit ut delar ur väggen för han har trott att han är bevakad.
Det låter ju lite som, jag tror att det var du faktiskt som sa det, som att han haft en ganska lång dialog med Eddie Bravo och diskuterat kanske med hjälp av jazz tobak. Kollat lite grann, fått lite paranoia och det kanske inte bara jorden som är platt, utan dessutom så är Illuminati ute efter honom och etc. etc.
Ja, det känns ju som något, alltså det känns som något allvarligt än. För Dana White gick ut, vad var det, några dagar innan eller en vecka innan i alla fall, och sa att men han jobbar med en del personliga problem just nu. Så det känns ju som att det har varit något på
som
G.
Som har legat och bubblat.
Ja, precis. Och som du säger, Paul, han är alltid, han känns lite speciell. Men
då är det underdrift som ska på
det. Men nu känns det ju som att det är något, alltså att han behöver verkligen, verkligen hjälp.
Alltså det är jättetragiskt när man när man får höra att en person råkar ut för den här typen av psykisk ohälsa, så vare sig man gillar fighten eller inte, så det här är ju ingenting man vill se någon, alltså någon, gå igenom.
Verkligen inte. Och jag menar, i alla idrotter så finns det alltid press, ja, på något sätt prestationsmässigt på toppen. Den här killen är på den absoluta toppen. Överallt kommer vi mer och mer se psykisk ohälsa i samhället. Det är klart som att 17 att MMA inte kommer vara befriat från det. Tvärtom skulle jag säga att det finns ett mörkertal, garanterat.
Definitivt. Ja, vi får väl bara hoppas att han mår bra. Eller att han, rättare sagt, att han får den hjälpen han behöver så han kan må bra. Mm. Tony Ferguson. Just nu så tror jag inte att man ska sitta och spekulera överhuvudtaget när eller hur den här killen kommer att fightas igen. För han har en liten större kamp just nu med sin egen hälsa. Så ja, super tragiskt. Det har helt enkelt hänt ganska mycket liksom utanför fightingen också den här veckan, känns det som har gått. Det var liksom den ena nyheten lite efter den andra som slog in. Ja, vi blickar framåt mot helgen som kommer. Vi nämnde ju Steven Thompson och både Pettis tidigare. De två kommer göra upp. Pettis kliver upp till weltervikt, tar sig an nummer 4 rankade i Steven Thompson. Vad kan vi säga här? Thompson, 14 vinster, 3 förluster, var 7 knockouter, en submission vinst. Det intressanta där är faktiskt att han vann mot Masvidal men torskade mot Till, båda via domslut i och för sig. Anthony Pettis kliver in med 21 vinster, 8 förluster, 9 knockouter, 8 submissions. Inte vunnit 2 på rad sedan 2013. Senaste fighten var Tony Ferguson och där förlorade han. Vad säger ni om huvudkortet eller huvudfighten, Mange?
Ja, svår match. Så här, svårt att se verkligen hur den kommer utspela sig också. Hur kommer Petter, alltså jag har inte sett Petter som den här killen som man tänker han måste gå upp en viktig klass.
Nej, verkligen inte.
Nej, verkligen inte. Och nu gör han det. Och hur kommer storleksskillnaden ibland, det är så svårt ibland med två fighters att se hur ser de ut när de står bredvid varandra. Vem är den större, alltså vem är störst? Kommer det vara en jättestor skillnad? Och så, alltså jag ser bara att Pettis kommer ha svårt att stänga den här distansen och få ut det game han vill få ut. För ja, jag skickar över ett tag. Det här är knepigt tycker jag.
Ja, den är klurig, men jag tror att du nailar själva frågan. Distansen är ju prylen här och alltså Steven Thompsons distansfighting är fenomenal. Många tycker den är tråkig, men han bestämmer vart det är, jämt.
Ja, och det är lite min spontana tanke när jag såg den här matchningen var att okej, det här kan bli en sjukt bra match, men det finns en oerhörd stor risk att den blir sjukt tråkig.
Ja, alltså jag vill ju säga, jag tycker inte...
Alltså Thompson har ju inte varit rolig sen senaste matchen.
Det var det jag tänkte säga. Jag tycker inte Thompson är rolig och jag har svårt att se att den här blir rolig, för jag tror Pettis inte kommer få tag i han riktigt. Och som Valdo säger, Thompson är fantastisk på att ligga på utsidan och flytta sig när folk kommer in och bara kontrollera med sina sparkar och stänga. Och så alltså om Masvidal inte klarade av det, så vill jag inte tro att Pettis klarar av det.
För kruxet också med att Thompson inte har varit jätterolig sina senaste matcher, att varje gång han har gått en tråkig match så har man alltid sagt att motståndaren har gjort en tråkig. Typ Tyron Woodley gjorde att Steven Thompson-matchen blev skittråkig. Darren Till gjorde att Steven Thompson-matchen blev skittråkig, men sanningen är att det är Steven Thompson som gör att fighten blir tråkig.
Man kan ju säga så här, vad är den gemensamma faktorn i de här matcherna?
Ja, Steven Thompson. Ja.
Alltså det är också lite så här, jag kommer ihåg när Steven Thompson fullständigt avrättade Johnny Hendricks.
Och jag älskar den matchen.
Ja, grejen är att så här, det som händer är ju också att Steven Thompson är 100% konsekvent. Han kommer bara att tillåta att fighten sker på hans premisser. Annars är det inte fight. Och det är lite grejen. Folk som växlar och vågar ta sig in i hans eller försöker ta sig förbi hans distans. Som Woodley ett par gånger första matchen när han blitzar igenom. Men när du inte gör det, det finns ingen miljö där du får fight med honom utan att först tagit igenom hans vapen. Och det gör han konsekvent. Och då fattar jag att ganska många väljer att försöka ligga på utsidan och hoppas att han ska frångå sin plan. Men han gör inte det. Han tar hellre en draw än att han byter gameplan.
Mm.
Jag vill faktiskt lyfta en lyssnarfråga när vi ändå är inne på det här ämnet. Och det är, för att det går så pass bra i hand med Steven Thompson. Nu hittar jag inte personen som ställer frågan, men jag minns den däremot. Vad är det för skillnad på kickboxning och thai? Är en person som har frågat. Han vill jättegärna veta vad skillnaden är på de två, för han har själv inte först, eller han vet inte skillnaden på dem. Hur kan man bara enkelt bryta ner den frågan?
Alltså båda är ju sparkar och slag. Mm. Skillnaden är ursprunget. Den amerikanska kickboxingen uppfanns när man tog på sig glansiga brallor och körde fullkontaktskarate. Men man använde inte low kicks och man försökte plocka boxningen från västerländsk boxning med karatesparkar. Bill Wallace var en föregångare till det här. Benny the Jet Urquidez. Det har funnits några stycken. Ja. Duke Rufus, by the way. Sen dök thailändarna upp. Duke Rufus till exempel blev väldigt känd för att vara amerikanen som förklarade för resten av USA hur jobbigt det är med low kicks efter att han mötte Changpek Kiatongrit. Thai-boxarna fightades med från början hamparepslindade händer.
Med glas på.
Nej, det var ingen glas dock. Men liksom slag, spark, armbågar, knän, clinch. Medan kickboxingen ansåg det som fult, man jobbade långt ute och på fötterna hade man vad som såg ut som en galosch i glansigt skumgummi. Man trodde att träffa med foten var bäst, thailändarna träffa med skenben. Thaiboxingen närmare gör ondare och gör sig en mindre ring och går ut på att knocka. Kickboxingen inte riktigt på samma sätt. Det var mycket högre frekvens och liksom mer en poängfighting. Idag finns det kickboxing med låga sparkar. Det är väl att efterlikna Dutch kickboxing, vad som är thaiboxing minus armbågar. Det är ganska brett och öppet scenario. Det är svårt att ge ett tydligt svar, men jag skulle vilja förenkla det till att thaiboxing gör ondare. Mm.
Men jag skulle också vilja lägga till att i min personliga åsikt så är kickboxing bättre för MMA.
Ja, jag tror att rent fotarbetesmässigt då, så där, absolut, och tunna vantar.
Ja.
Och som sagt, fotarbetesmässigt. Jag gillar idén om fotarbetet. Kickboxning utförs i en större ring, vilket gör att fotarbetet är annorlunda ut. Thaiboxning görs i en väldigt liten ring, så det är väldigt mycket mer statiskt.
Mm.
Typexempel på det är faktiskt ONE FC, där man utför thaiboxning i en jättestor bur. Där börjar man kunna se hybriden av hur striking för MMA borde se ut, för att fotarbetet flyter väldigt stort, men du kan fortfarande då och då plantera fötterna framförallt defensivt för att svara hårt. Så att jag håller med Mange att fotarbetesmässigt så inte så dumt.
Problemet med thaiboxning, om man går från thaiboxning till MMA, det är också regelsystemet. För så fort man tar upp ett regelsystem, då börjar man anpassa fightingen efter reglerna. Och helt plötsligt, thaiboxning har ju ett helt annat regelverk än MMA, vad du får poäng för och vad som är viktigt och bra att göra. Så det förstör ju.
Ja, det gör det verkligen. Även om man skulle kunna tänka som thaiboxning, men det var effektivt och bra. Ja, fast inte i MMAs regelverk.
Nej.
Jag håller med. Det finns helt klart fördelar med det, som jag brukar säga, till och med taekwondon har en hel del fördelar på fotarbete och hur man flyter och stänger distanser liksom. Sen tror jag som vanligt att hybriden som kommer utvecklas är målet.
Ja, absolut.
Tack Jim Fransson för frågan. Och har du inte sett filmen Kickboxer med Van Damme? Så även där får man ett litet lätt svar. För där ser man ju ändå, det börjar med en ganska ren kickboxningsmatch och sen går de över till thai.
Det är en till amerikansk kickboxer, Dennis Alexios, som är mycket bra grej.
Och där får man ju chocken också när de helt plötsligt använder armbågar och får skalla. Ja,
you bleed like My Lee.
Ja,
det får man inte glömma.
Ja, men grymt. Då fick vi in en lyssnarfråga där också. Två tungviktare kommer göra upp. Curtis Blades kommer från förlusten mot Ngannou. Kliver in med 10 vinster, 2 stycken förluster. 8 knockouter han samlar upp och just nu rankad 4. Tar sig han Justin Big Pretty Willis som har 8-1. Och han har faktiskt 8 stycken raka vinster. Den här killen förlorade sin debut och har samlat upp 4 knockouter totalt på sina 8 vinster. Nu möts de, nu på lördag. Du har ju faktiskt träffat Big Pretty, Magnus.
Ja, vi är ju tränat en del ihop på AK då. Och faktiskt är jag chockad att det går så bra för han.
Varför?
Nej, men alltså rent tekniskt. Men, eller jag är inte chockad, för han är... Men jag kommer ihåg när jag var där, då hade han inte gått sin debut än i UFC, tror jag. Eller om han hade gått. Nej, han hade inte gjort det. Och han pratar väldigt så amerikansk självförtroende som de har. De har gått några matcher och säger att de kommer bli bäst i världen och så. Men så håller man plattor åt dem och tänker, det kommer aldrig gå. Men
the truth teller.
Men han är otroligt atletisk och han är tung. fint ord för tjock.
Verkligen.
Nej, men han är otroligt snabb. Alltså man tittar på han och man tror inte det, men han är snabb och han är ju atletisk, har en atletisk bakgrund, så han lever ju mycket på det. Och det är som Valdo sa innan här, kraft är ju massa gånger acceleration, och det är mycket massa och det är mycket acceleration, så det blir mycket kraft i grejerna. Och det är det han lever på i sin fighting. Det är inget tekniskt mästerverk han bjuder på, men ja, han, alltså det är tungvikt också. Det är, ibland räcker det att vara väldigt atletisk också.
Ja, det tycker jag. Jag tycker också dock att han har haft lite flax med de här raka vinsterna. Hans vinst mot Mark Hunt till exempel, den beror ju enbart på att Mark Hunt på något jättekorkat sätt ville skada UFC i sin sista match. Så att han fullständigt misshandlar och leker med honom i första ronden. Och sen så gör han ingenting i två ronder för att han ska få dem att byta kanal. Det är alltså på riktigt, han har ju sagt i en intervju, vilket är sjukt kul. Jag försökte göra en jättetråkig match så att de bytte kanal och förlorade reklamintäkter. Bra jobbat Mark Hunt. Då är det i alla fall inte geni som ska in. Men det är rätt roligt liksom.
Ja.
Där hade ju, det var ju,
ja, på det var jättekonstigt.
Boken vi snackade om här för något avsnitt sen. Nej, Willis, du vann inte den matchen. Du fick den inslagen i ett paket.
Taito Iwasa var ju ruskigt förbannad på Justin Willis efter den
exakt.
Matchen. Och ville inget hellre än att möta honom.
Nej. Varför var han förbannad?
Nej, för att han säkert vann mot Mark Hunt.
Ja, han hade, men också att Willis, exakt, Willis snackade ju en massa crap.
Amerikansk.
Ja, verkligen.
Och han kände väl också att det var en skitmatch han hade vunnit, så han skulle ändå inte liksom prata. Jag tror det var något sånt där. Ja, för mycket snack
så.
För en dålig match.
Ja. Lite så.
Lite som Dominic Reyes och kalla ut sig att jag kommer, I'm coming for you, John Jones. lite på den nivån kanske.
Mm. Däremot skulle jag slänga in här, för vi har inte pratat om Curtis Blades.
Nej, det var precis det jag skulle säga.
Vad skönt. Ja, det är min grej då. Curtis Blades däremot, tungvikten behöver Curtis Blades, och Curtis Blades är bra. Hans vinst mot Mark Hunt har jag noll problem med. Den tycker jag var briljant. Den var helt fantastisk. Han tog det som fanns att ta. Såg till att inte bli träffad mer igen, för att han bytte matchbilden 100%. Det var riktigt, riktigt snyggt. Och han är bra. Han har en skillset som är enormt bra för MMA. Jag gillar honom. Jag hoppas att han kan få vinna ganska övertygande. För att han har absolut roliga matcher i sig mot både Stipe Miocic och mot de flesta andra tungvikterna. Det är bara deppigt mot en Ngannou som slår som en häst sparkar. Liksom. Det är alltid trist.
Det har vi kommit fram till också, att det kanske är vem som helst.
Ja, exakt. Det behöver inte vara att Ngannou är briljant bra. Han är ärligt talat inte jättebra.
Sen finns ju scenarion då knäna viker sig och det inte har med slaget att göra.
Nej, exakt. Till exempel även det liksom.
Nej, men han är ju fruktansvärd, och precis som du säger, Blades är bra. Mm. Och det är en tuff test för Willis där.
Ja, det är det.
Väldigt.
Det är det. Efter det får man väl kanske säga att men Willis var bättre än vi trodde, om man nu rider ut det liksom. Men experttipset är nej.
Vinner han det här, då hatten av. Mm. Då är han där uppe liksom. Ja. Och det är skitroligt. Grym.
Ja, super. Där har vi helgens gala. Nu är det dags för lyssnarfrågor. Ska jag bara gå in och ta fram de här. Vi ser. Det är väldigt många som såklart har gått in på lite av det vi har pratat om. Här kan vi ta Kasper Hedlund. Tror ni Alexander kommer knocka Smith, eller hur ser ni på matchen?
Ja.
Ja. Jag tror att han kommer göra typ en repris av vad han gjorde med Glover Teixeira.
Ja.
Ja.
Okej, då kommer här. The Swedish Ranger säger, kommer McGregor någonsin matchas igen när han inte sköt sig civilt? Valdo?
Jag hoppas inte det. Nej, men jag tycker ärligt talat, jag tycker att så här, någonstans någon måste bli offret och så måste statuera exempel. Nu är han inte het längre. De får väl hålla på och låta John Jones göra prylar. Men de behöver ju inte liksom nu hålla på och kamma honom medårs. Han bidrar ju inte just nu.
Fast det finns ett offer faktiskt.
Aha.
Telefonen.
Sant. Jag har ingen problem med dem.
Jag tror att han kommer bli matchad, men däremot så är ju den stora frågan egentligen om han vill. Det är nog det det handlar om.
Jag tror faktiskt både ja på båda. Jag tror han kommer bli matchad och jag tror att han vill. För jag upplever, ja, man har ju så bra insikt via Instagram, men just hur han pratar nu, så känns det som han ändå kanske är på väg och vill göra något och vill ha någon utmaning i alla fall i. Ja, nej, men
Instagram,
jag tror...
i min värld så är inte det omvärldsbevakning, det är drömvärldsbevakning.
Är det?
Ja. Jaha, jag väntar. till offer i telefonen.
Här är faktiskt en intressant fråga från Jimmy Fors. Domarens placering och tid att ingripa, då har han till Masvidal-knocken. Mm. Han upplever kanske att domaren var lite för långt ifrån. Mm. Om jag svarar på den så tycker jag nog att sekvensen gick så otroligt fort och att Darren Till också flög ganska långt bort. Alltså det handlar om lite, han står egentligen ganska precis bakom Masvidal, vilket inte är ett jättekonstigt läge att befinna sig i.
Det, alltså, det måste vara ett svårt jobb att inte vara i vägen också.
Ja. Nej. Ja, det är svårt att vara i mitten hela tiden.
Förhållningsregeln är väl att du ska flanka fighters, så att du är på ena sidan om bägge. Du har alltså den ena på din vänstra hand och den andra på din högra hand. Det är väl lite standard om man pratar om boxningsdomar och så vidare. Du vill vara så pass långt bort så att du med ett steg kan sträcka fram en hand och nå vardera. Inte med samma. Det säger en del om man pratar om en trekant, triangel, Pythagoras sats, kalla vad du vill. Men där någonstans ska man vara så. Om man bara kan nå den ena fighten, då står man fel. Och med det sagt så är det en utopi. I dagens MMA, hur folk rör sig, hur stort det är omöjligt att stå perfekt. Liksom. Det går inte.
Mm. Ah, hur jobbigt är det att ha Demetrius Johnson en följ med.
Det är som ett ultramaraton. 10 mil senare så sparkar man någon på benen och säger stå still så jag kan stå bra.
Ja, nej, jag håller med. Jag personligen ser faktiskt inte något jättestort problem i var han befann sig. Det är nog bara oturligt, tror jag, ibland.
Ja, det är det.
Alltså, det är svårt att stå på den perfekta punkten hela tiden. För att sen helt plötsligt börjar de springa mot dig och då är du ställd i vägen. Mm. Men ja, förstår frågan i alla fall, Jim, och bra fråga. Nu ska vi bara se om vi hittar någonting mer. Jag vet att jag har fått... Folk skickar lite olika. Vissa svarar på själva pokalen och andra skickar meddelande direkt till oss. Så jag ska gå in också på våra mejl, se vad vi har fått där. Just det här är en fråga till Till versus Wonderboy. Okej, så i matchen Till versus Wonderboy använde Till oblik kicks frekvent och brutalt, att Thompson efteråt ville ha honom bannade. I matchen mot Masvidal såg vi knappt den enda. Vad beror variationen som denna på? Är det en anpassning efter motståndet eller är det mer att det faller in och ut ur strikers stilar? Typ så har han så här. Typ så, vet inte exakt hur frågan bör formuleras.
Ja, men det beror ju självklart på vem man möter. Till exempel som då Thompson står ju väldigt
sidled,
så hans främre ben är ju där väldigt nära, medan Masvidal är nästa motsatsen till det.
Ja, Masvidal, riktigt, nej, men ja. Verkligen, de är totalt olika stans. Alltså, Thompson är ju så öppen för en oblik kick. Det är väl den bästa sparken att släppa på honom för att få honom att stoppa sitt sidsteg in. Ja.
Och det är det ben han använder också.
Exakt.
Så tar du bort det så tar du bort väldigt mycket av hans game. Så självklart anpassar man efter motstånden.
Medan Masvidal alltså försöker dra en oblik kick på honom, då han hoppkrokat det 3-4 gånger. Ja. Liksom. Det är två
väldigt
helt olika.
Dåligt.
Det här är en liten komplex fråga, men den är värd att lyfta ändå för att se om ni har något svar. Vilket land är bäst på att producera MMA-fighters där ni tar hänsyn till antalet invånare i landet? Finns säkert statistik kring detta, men vore intressant att höra era tankar. Ja, har vi något fördelaktigt land som producerar fighters?
Alltså, nu är Dagestan en region i Ryssland, men jag skulle säga Dagestan spontant bara. Sådär, ju...
Det känns som att de lyckas.
Det är en ganska hög procent stökiga killar från Dagestan. Alltså det är...
Och det känns också som att det fortfarande är outforskad mark, trots att väldigt många är inne. Så det känns det ändå som att det är en uppsjö av fighters.
Och det är en hög nivå.
Men på allt och alla.
Där är det liksom... Ja... Det blir också så här konstigt, så här, bra på att producera fighters. Man får väl också då väga in...
Vad gör nämnda fighters?
Ja, men också vilken status har fighting i landet. Ja. Alltså, för om vi ser Dagestan kontra Sverige till exempel, så...
viss skillnad.
Viss skillnad hur man ser på fighting och hur man ser på fighters och hur man... Alltså i Dagestan, de har ju otroliga träningskomplex och där vill ju alla brottas. Det är liksom...
Alltså, det är intressant att kolla vilket land då. Jag tror att Sverige till exempel producerar väsentligt mycket bättre fotbollsspelare än Dagestan. Så att det är lite så här kulturellt betingat. Bra input, Mange.
Tack, Valdo.
Tycker det var intressant också för min favorit Israel Adesanya sa också att det finns ett gäng fighters i Nigeria. Att det också är väldigt outforskat Nigeria. Han sa att de är bättre än mig där. Det är bara att vi vet inte om att de finns. Jag tror att hela kontinenten Afrika är nog lite det.
Det är ju verkligen outforskad mark. Återigen, vi tar upp Västafrika och liksom den västafrikanska brottningskulturen. Sen om det är från Elfenbenskusten eller Gambia. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Google it.
Tror de är hyfsat atletiska också.
Ja, kan bli stökigt där alltså.
Ja. Ja, snyggt. Mm. Det var i alla fall väldigt många lyssnarfrågor som vi svarade på. Som sagt, till er som inte fick direkt svar och ett utnämnande här, så tror jag att ni hörde själva att era svar blev besvarade i samtalet. Vilket det väldigt ofta blir när det är kanske generella frågor som vad händer med Masvidal nu. Så kommer den såklart att besvaras. Vi uppskattar alla era frågor. Fortsätt skicka in dem. Och till er som inte följer oss redan på Instagram, följ gärna MMA-podden. Var delaktig i lyssna frågorna och skicka frågor där. Jag brukar gå ut med en liten pokal på runt söndagen eller sent på lördag kväll, så det är bara att skicka in när ni ser. Och det var det för den här gången. Om det inte är någonting som ni känner att ni vill ta upp här då? Någon avslutningsgrej? Avsluta med att säga grattis på födelsedagen igen till Valdo. Och tack till alla er som hör det här, gratta Valdo på Instagram.
Det kommer det mesta som har hänt på mitt konto på länge alltså. Det är fint.
Super, ja. Hörrni, gott folk, tack för den här gången. Hej då.
Hej.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.